experterna som gjorde undersökningen var det viktigt att frågorna var enkla att förstå och att de inte var för många. Tidigare undersökningar har varit för svåra, tycker Håkan Persson.
Och är det sådana frågor, liksom jättesvåra frågor, så kanske man misstolkar det och svarar fel.
De besökte också dagliga verksamheter och andra mötesplatser. De ville få in de här svaren för att bättre kunna ge hjälp och stöd till personer som vill ha det. Det är första gången man gör en sån här undersökning som riktar sig till personer med IF. Becky Nelson jobbar på RFSU.
Nu kan till exempel Region Skåne eller Folkhälsomyndigheten eller en förening som jobbar med sex- och hälsofrågor, då kan de bättre planera en insats eller en information som man kan ge till personer som skulle behöva anpassat stöd.
Det var Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus som intervjuade. Klartextsreporter var Elias Andersson. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.
Ekonyheter. Finland öppnar för att militären ska få använda så kallade truppminor igen. Och den finska regeringen har inlett en process för att dra sig ur det internationella Ottawa-avtalet som förbjuder lagring, produktion och användning av personminor. Anders Adler-Kreutz från Svenska Folkpartiet förklarar regeringens beslut.
Allt bottnar ju i den förändrade värld vi lever i. Vi gick in i avtalet i en helt annan värld än den värld vi lever i idag. Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Den finska regeringens beslut baserar sig bland annat på Försvarsmaktens utredning som pekar på att minor behövs för Finlands försvar. Finland har NATOs längsta landgräns mot Ryssland och minor beskrivs som tekniskt enkla att använda, går snabbt att tillverka och bidrar effektivt till att fördröja en angripares framfart. Beskedet är dock kontroversiellt eftersom personminor, som också kallas land- eller truppminor, anses utgöra en stor fara för civila.
Samtidigt som vi först ser att det här är inte oproblematiskt, Finland står starkt bakom den världsordningen där man försöker skapa säkerhet genom sådana avtal, och därför har det också varit en gedigen process bakom det här.
Över 160 länder har anslutit sig till Ottawa-avtalet som slöts 1997. Ryssland, USA, Indien och Kina har dock aldrig skrivit under avtalet, och härom veckan meddelade även Polen och de baltiska staterna att de lämnar överenskommelsen med hänvisning till ökad krigsoro och hotet från Ryssland och Belarus. Carina Holmberg, Helsingfors.
Det pågår samtal med potentiella köpare av konkursade Northvolts batteriproduktion. Och enligt flera medier så ska ledningen under ett personalmöte igår ha sagt att en mycket intressant aktör gjort ett besök på batterifabriken i fredags. Vad det handlar om för aktör är ännu oklart. Ett spår som konkursförvaltaren jobbar med är att sälja stora delar av verksamheten till en enskild köpare. Imorgon onsdag så inför USAs president Donald Trump tullar på varor från andra länder. Enligt Vita huset så kommer tullarna träda i kraft omedelbart efter att de tillkännagivits imorgon kväll svensk tid. Förutom tullar på bilimport så har Trump nämnt tullar på datachip, läkemedel och timmer. En patient på Akademiska sjukhuset i Uppsala fick för mycket syrgas och dog. Den här patienten kom in med infektionssymptom och andningsbesvär och vårdades i 46 timmar på akutmottagningen. Under de sista 12 timmarna så fick patienten en för hög dos syrgas och avled. Händelsen har nu anmälts enligt Lex Maria, där rapporterar P4 Uppland. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Har byråkratin inom offentlig sektor ökat på bekostnad av kärnverksamheten? Ja, det ska vi höra mer om strax när vi återutsänder förmiddag med Jack Lantz.
P1 Dokumentär.
Flyttgubbarna i sin bransch är så här att du trivs med det eller så hatar du.
Ytterst få vad man då samhället kallar normala människor.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever.
Så att jag springer naken ut där. Han gör det direkt, så han bryr sig inte, han har inga hämningar.
så här, han går vänster så går jag höger enbart för att störa mig.
Lyssna på P1 Dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Så till mig kan jag tjockis. Aldrig.
Du är smällfet.
Tack.
Den offentliga sektorn, den beskylls ibland för att vara den ofantliga sektorn. Det har gjorts många försök att effektivisera den, men ändå verkar det som att byråkratin bara blir större och större. Varför växer administrationen trots alla försök att få det offentliga att fungera mer som näringslivet? Var kommer alla ekonomer och HR-personal och chefer ifrån? Och vad är en bra byråkrati? Du lyssnar på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion sitter två professorer. Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen hit.
Tack.
Och Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Välkommen.
Tack, tack.
Så vi har alltså två professorer och vi ska i 35 minuter prata om byråkrati. Hur kul kan det bli, tror ni?
Väldigt roligt. Många är väldigt intresserade faktiskt.
Mm. Ja, förvånansvärt. Jag skrev en bok tillsammans med en kollega, Gustav Kastberg Weiselberger, som kom förra året, som heter Administration i offentlig sektor. Så tittade en av mina barn på den här boken och sa de: pappa, du har skrivit världens tråkigaste bok. Men det verkar faktiskt inte vara så, utan jag tror du delar min erfarenhet där, Patrik, att man pratar om det här, man skriver om det, så får man oerhört engagerad respons faktiskt.
Mm. Och ni har själva valt det här ämnet som ert forskningsämne båda två. Hur kom det sig, ja, Patrik?
Tyckte det var spännande det här med staten och styrning och organisation, och sen har jag bara blivit mer och mer indragen i det. Jag har hållit på med många aspekter av byråkrati, även möten ju, som ju är någonting som präglar byråkratin väldigt mycket, i kanske lite för stor utsträckning.
Mm-hmm. Ja, det är faktiskt det vi ska börja med. Om vi börjar med dig, Patrik Hall. Du har precis släppt en bok som ligger här framför dig, där det står på framsidan: varför ökar den offentliga byråkratin i Sverige? Vad är det du menar när du säger att byråkratin i offentlig sektor ökar?
Ja, det är att vi får en högre andel byråkrati sedd som personal då i offentlig sektor. Det innebär alltså att fler kontrollerar, administrerar, organiserar verksamhet i relation till kärnverksamheten. Så att balansen mellan byråkrati och kärnverksamhet har förändrats till att det har blivit mer byråkrati och mindre kärnverksamhet.
Kan du beskriva lite grann vilken omfattning, så folk förstår hur mycket mer byråkratiskt det har blivit?
Det är ju ingen revolution, utan man kan se en successiv förändring över tid, liksom, där fler och fler har den här typen av byråkratiska positioner. Liksom, och det går ut över kärnverksamheten, tror jag, när fler och fler styr och administrerar och organiserar. Så blir ju kärnverksamheten utsatt för detta, och då blir även kärnverksamheten byråkratisk på sätt och vis, för att många måste rapportera tillbaka och sådär och göra saker som byråkratin bestämmer.
Vad är det för yrken som har blivit fler, de där som administrerar?
Ja, chefer har blivit fler, men sen har det ju kommit en del nya yrken, alltså HR, kommunikatörer, men också ja, vi själva, statsvetare. Sådana som vi utbildar hos oss på universitetet, den typen av yrken har blivit mycket vanligare. Och man kan säga att folk som sysslar med administration och byråkrati idag är mycket mer välutbildade generellt än tidigare. Men att förr i tiden hade man kanske sekreterare eller folk som hade lite, jag ska inte säga att de är enkla, men de krävde inte någon högskoleutbildning. Medan idag är byråkraterna väldigt välutbildade, vilket är skillnad mot tidigare. Mm.
Varför är det så här då? Varför har de blivit så många fler?
Ja, de har ju gått våra utbildningar. Det är det generella svaret. Alltså, vi ser en tendens i hela västvärlden med att folk läser vidare mycket mer vid universitet. Så det gäller inte bara Sverige. Och man studerar ämnen som har med organisation att göra väldigt mycket. Jag har ju ett begrepp som jag kallar för organisationsprofessionella. Det vill säga att man är expert på organisering och styrning då, va? Medan vanliga yrkesprofessionella, då det är som typ läkare, sjuksköterskor, lärare, jägmästare och så vidare, som är liksom specialister på ett visst ämne liksom, medan de här organisationsprofessionella är då experter på organisering.
Mm. Vad tror du att de tänker sig när de väljer att utbilda sig inom det här?
Ja, det är svårt att säga, men jag tror lön allt mer är en faktor faktiskt. Jag vet på vårt introduktionsmöte, på vårt förvaltningsprogram nu i höstas, så fick jag för första gången frågan, och det är alltså första dagen, från en student att vad kommer jag tjäna när jag har gått det här programmet? Så att lön och karriär tror jag, inte bara givetvis, men det kan vara en faktor i alla fall.
Mm. Och hur kommer det sig då att de får högre lön, de här organisationsprofessionella, än de som gör själva jobbet så att säga?
Alltså jag som professor och även läkare och sådär, jägmästare och sådär, tjänar ju bra, va? Men de ligger ändå rätt så högt i lön, de här organisationsprofessionella. En HR-person och en kommunikatör tjänar som en gymnasielärare idag, va? Och det tror jag var otänkbart några decennier tillbaka i tiden att en administratör på den nivån skulle tjäna lika bra som gymnasielärare. Så det är ändå relativt hög lön.
Johan Alvehus, vad tänker du?
Ja, det är någonting som är intressant här, att ju högre upp man kommer i en hierarki, desto mer ska man tydligen tjäna. Och det gäller även chefshierarkier. Och ett exempel är skolledare, rektorer och så vidare. Att där pratar man om att man ska ha ett ansvarsavstånd gentemot lärarna. Med någon slags idé om att man tar mer ansvar än vad lärarna gör. Och det här kom jag i kontakt med när jag föreläste för skolledare och rektorer. Så sa jag, men det här ansvarsavståndet, är inte det viktigt? Så sa jag att, jo men visst är det jätteviktigt att man har ett ansvarsavstånd. Jag menar, ta lärare som har ett ansvar för unga människor och hela deras framtid. Det är klart, de har större ansvar än människor som administrerar vuxna. Och det blev lite tyst i lokalen när jag sa det, naturligtvis. Men vi har en intressant syn på ansvar här och vad ansvarighet innebär, och att det ska hänga ihop med högre lön. Det här ansvaret då tydligen är större längre upp i organisationen, medan i kärnverksamheten, de som möter brukarna, medborgarna, klienterna, antas då på något konstigt sätt ha ett lägre ansvar. Så det finns någonting underligt i sättet vi ser på olika yrkesroller i samhället här.
Ja, men vad kommer då det här? Det låter som att man värderar det ena typen av ansvar mycket högre än den andra typen av ansvar. Varför gör vi det?
Det har väl varit vanligt i byråkrati och historiskt, skulle jag säga, att går du tillbaka till det gamla Kina, så var också det här skrivande yrket hade väldigt hög status, så att säga. Även idag är det här mer abstrakta arbetet med möten och skriva planer och sådär anses som, alltså värderas väldigt högt, va? Och väldigt ofta, nu låter jag som värsta byråkratibärsen här, va? Men väldigt ofta så får du högre lön ju mer du liksom så här pratar om brukare snarare än med brukare. Jag vet fysioterapeuternas fackordförande var ute och sa att inom fysioterapeut eller sjukgymnastyrket då, så tjänar du högre lön ju längre du är ifrån en brukare.
Mm. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju oroväckande, men samtidigt lite svårförklarligt också varför det ska vara på det viset. Sen är det ju klart, byråkratin behövs, det är inte det vi pratar om här. Vi behöver styra, organisera och kontrollera, va? Men man kan ju fråga sig varför de här yrkena ska ha så pass hög status i relation till yrken som sjuksköterska, undersköterska, lärare etc.
Vi ska återkomma lite grann senare till varför vi har den här byråkratin, men om vi fortsätter fördjupa oss lite i detta, du har också sagt att vi utbildar väldigt många och till de här yrkena. Vad ska de göra, alla statsvetare? Eller finns det något annat sätt? Skulle vi kunna organisera samhället så att vi fick färre av dem?
Ja, det är en väldigt svår fråga där. Men alltså, det här hänger ju ihop med lite andra grejer också. Om vi tar skolan som ett exempel, så har vi ju också politisk styrning. Alltså, vi genomförde ju en stor reform där skolan blev kommunal för drygt 30 år sedan. Och då var det tänkt att det skulle skötas på kommunal nivå. Men sen har vi byggt upp en jättestor och omfattande nationell styrning av skolan. Där så att säga, man kan se väldigt tydligt då att Skolverket och de här statliga myndigheterna bara blivit större och större. Och samtidigt så har de då mer styrning ner mot kommunerna. Och kommunerna måste då bemanna upp. Alltså, så det handlar inte bara om att ja, vi vill jobba i skolbyråkratin så att säga. Utan kommunerna känner ett behov av att bemanna upp och få svara på den här statliga styrningen. För skolorna klarar inte riktigt av att hantera det, så då måste man införa byråkrati på kommunal nivå också. För att de ska hantera diskrimineringsärenden och en massa andra saker som politiken har bestämt att man måste göra. Och då måste liksom skolorna avlastas och då bygger man upp den här lokala skolbyråkratin som faktiskt är den mest ökande byråkratin i Sverige under de senaste åren.
Mm. Så det är alltså även politiska beslut som gör det här, trots då att politikerna ofta säger att vi måste få fler som jobbar i verksamheten, vi måste få en mindre byråkratisk...
Ja, det säger de ju ofta, va? Men ändå så blir det ju fler regler som ändå kräver någon form av att man fångar upp den styrningen. Alltså vi har fått en ganska fragmenterad offentlig sektor idag med, som jag sa, skolan återigen ett bra exempel. Va? Den är väldigt utspridd så att säga, och då blir de nationella politikerna oroliga och utformar regler och sådana här saker för att det ska bli likvärdigt hela Sverige, och då måste alla kommuner bemanna upp för detta.
Johan Alvehus, varför gör de på detta viset?
Ja, det är den här grundläggande rumpnissefrågan som man kanske borde ställa lite oftare. När det gäller politiker så vi kommer in kanske lite indirekt på vad det här med byråkrati i grund och botten handlar om. För att byråkrati, om man vill titta på det ur en organisatorisk synvinkel, så pratar man om att det är en regelstyrd organisation. En organisation där inflytande utövas av det man kallar för legitim makt. Det vill säga det är din roll och det är din position i organisationen som gör att du kan utöva inflytande. Det ska inte vara på grund av personliga relationer eller för att du är en väldigt nice person. Undvika nepotism och såna här saker. Och den styrformen är i grund och botten ett ganska viktigt element i demokratin. Och när politiker vill utöva inflytande i offentliga organisationer så blir det via byråkratiska system som det här inflytandet utövas. Och när politiker avkrävs handlingskraft, de ska ta ställning, de ska göra någonting åt saker, och det kan spela ingen roll om det handlar om skola eller kriminalitet eller sjukvård, så blir det byråkratiska system och strukturer som blir deras verktyg. Och här finns det nog en risk, tror jag, att man lägger till och lägger till och lägger till och plockar inte riktigt bort, utan det blir en sedimenteringseffekt. Och så ska organisationer göra väldigt, väldigt mycket, och så ska man nå väldigt många olika mål, och så ska det vara samverkan, och så ska man samverka mellan stuprör, och så bygger man hängrännor, och hängrännorna står vattnet i och för sig mest still, men de är viktiga tydligen att de finns där. Och sen så får man den här lager på lager-effekten.
Här har vi alltså en problembild, flera olika skäl till att vi får allt mer byråkrati. Vi ska försöka reda mer i detta här i förmiddag i P1.
Byråkrater, de har det bra. De stormtrivs på jobbet var dag. De skickar små fax hit och dit med ambition och mycket flit.
Ja, det finns få så bespottade yrkestitlar som byråkrat. Orden byråkrat och byråkrati för tankarna till någonting grått och tråkigt och krångligt och onödigt för många. Och ändå verkar det alltså som att fler och fler vill bli byråkrater och byråkratin bara växer. Hur går det här ihop och vad är egentligen byråkrati? Vi fortsätter gräva i detta. Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Ja, vad tänker du när du hör ordet byråkrat?
Jag tänker nog rätt mycket som alla andra. Ganska tråkig och fyrkantig och icke-responsiv varelse som vägrar att ta emot mina telefonsamtal. Eller vad du nu kan tänka svara. Man ser lätt framför sig en person från det här engelska tv-programmet Yes Minister eller Monty Python eller något liknande. Så jag har ju samma konnotationer som många andra här, men... Vad som är viktigt att komma ihåg är det här jag var inne på tidigare, att byråkrati, om man tar det i den bemärkelse som teoretikern Max Weber formulerade för drygt 100 år sedan, så handlar det om utövande av legitimt inflytande. Och det här är på sätt och vis jättefundamentalt. Man pratar om byråkrati eller som jag ofta föredrar att prata om administration. Alltså hantering av information, hantering av koordinering och så vidare. Så kan vi tänka sig att en organisation, säg att vi har en organisation med 100 personer anställda, så ska de åstadkomma någonting och så gör alla precis vad de själva vill. Det finns inga rutiner, det finns ingen samordning. Det kommer sluta med att de här 100 personerna springer omkring som lite yra höns. Och så tänker man, då tar vi att vi träffas en gång då och då och försöker koordinera oss. Och vi kanske anställer en schemaläggare och vi anställer någon som tittar lite på hur vi jobbar så vi kan lära oss. Och då inför vi ju administration, vi inför byråkrati. Och det här leder till effektivitetsökning. Och så till en viss grad så byråkrati och administration handlar om att öka effektiviteten. Och så kanske vi har lite mer och ökar effektiviteten ytterligare. Men problemet är att någonstans så når vi en peak administration. Vi tänker oss att det är upp och ner med ett U. Så någonstans når vi en topp här och sen administrerar vi mer och mer och då kommer effektiviteten faktiskt att sjunka. Och det är väl det här som är lite problematiskt. När vi trillar över krönet på U-kurvan och börjar administrera mer än vad vi tjänar in på administrationen. Att det kostar mer än det smakar helt enkelt.
Vad tänker du, Patrik?
Ja, nej, jag håller ju med om det och inte minst det att vi organiserar så otroligt mycket. Det finns inga gränser för hur mycket man kan organisera. Så att det leder till slut till oordning och det har kommit fram rätt mycket när jag har pratat med byråkrater. Då, att vi har haft fokusgrupper där vi har diskuterat och de håller ju med själva om det här med att det är mycket byråkrati. Och de menar ju ofta att det beror väldigt mycket på att det finns ingen tydlig styrning och ledning. Cheferna upplevs ofta som väldigt frånvarande. Så de sitter ofta i möten och är inte tillgängliga och man får försöka bestämma själv. Och då finns det många olika grupper där som lite grann tävlar om inflytande. Och så uppstår konflikter mellan HR och kärnpersonal och sådär. Så att det är för mycket organisering och lite för lite styrning och ledning i organisationerna, uppfattar jag det så.
Men om Sverige då är ett exempel på för mycket byråkrati nu, vad är ett exempel på en organisation eller samhälle där det är för lite byråkrati?
Ja, det är väl kanske det här USA just nu då. Det vet jag, jag är ingen expert på statlig byråkrati, men det är just en byråkrati som har väldigt stor betydelse för människor runt om i hela världen.
Nu talar vi om med myndigheten som håller på att läggas ner av Elon Musk och Doge, som vi kanske kommer in på lite mer i USA.
Har man ingen verksamhet överhuvudtaget så är det klart byråkratin försvinner.
Om vi tänker på byråkratins historia, du berättade ett teoretiskt exempel, Johan, på hur byråkratin växer fram rent praktiskt. Hur har det gått till när byråkratin växte fram genom historien?
Ja, det beror ju återigen lite på vad man menar med begreppen här. Och tänker man här opersonliga byråkratin som Max Weber beskriver mot slutet av 1800-talet, så kan man tänka sig att det sättet att organisera ett ganska modernt fenomen. Men pratar vi administration i lite bredare bemärkelse så går det ju lätt att backa bandet. Vi har Axel Oxenstierna i Sverige och ämbetsmannaverket. Vi kan backa till, som Patrik var inne på, gamla Kina. Vi kan backa till gamla Egypten. Och redovisningsekonomer blir alltid jätteglada när man påpekar att kilskriften, skriftspråket, faktiskt från början handlade om redovisning och administration, att hålla reda på saker och ting. Så att det finns ett behov av att administrera och det finns ett behov av att ha överenskomna regler. Det tror jag är, det måste nog spåras längre tillbaka än vad vi har tydliga arkeologiska avtryck för det. Så att det är liksom ett inneboende problem i all form av mänsklig organisering. Men det vi ser idag är väl, som du varit inne på, Patrik, det jag kallar för mitokrati. Alltså vi får en byråkrati som får ökat inflytande. Och de här byråkraterna, om vi då ska använda det ordet, kommer delvis ur kärnverksamheten. Och där finns det ett karriärproblem. Om du är duktig sjuksköterska till exempel, efter 15 år, vart ska du ta vägen? Jag menar, vill du ha högre lön och mer inflytande, då blir det verksamhetsutvecklare. Liksom. Så att det finns en väg ut från den ganska tuffa verkligheten ute på golvet där du hanterar klienter. Du kan vara, eller eller brottsoffer eller vad det nu kan tänkas vara, och du har dåliga arbetstider. Och så är det som en ganska skön karriärutveckling att komma upp till den här mittpositionen i organisationen. Men det finns också, och det har vi också varit inne på, ett element av professionalisering. Det vill säga att vi ser nya professioner växa fram här, HR, kommunikation och så vidare. Och de här professionerna blir väldigt duktiga på att placera sig i den här organisatoriska mitten, skapa ett utrymme där de kan finnas och existera. Men för att man ska vara och hålla kvar den här högstatusrollen som professioner har, då får man inte hålla på med enkla och triviala saker. Utan då måste man göra sig av med. Så den vardagliga hanteringen av administrativa enkla system, när administratören åker uppåt så åker den vardagliga hanteringen av de här ärendena neråt i organisationen och kommer på kärnverksamheten. Och det är väl den andra problematiska effekten här, att den administration, den byråkrati och det stöd för detta som vi behöver försvinner uppåt istället för att finnas nära verksamheten där det verkligen kan avlasta kärnverksamheten.
Och det där är ju troligen ett fenomen som finns i privat sektor också, ja, i ganska stor utsträckning. Alltså för byråkrati finns ju i privat sektor också, och det fenomen du talar om verkar ju finnas där med faktiskt.
Jag har fått väldigt sån tydlig... Mm. Nu forskar ju både jag och Patrik huvudsakligen om offentlig sektor, men responsen som jag i alla fall har fått på debattartiklar och på böcker och så vidare har varit även från privat sektor, om man säger att... Det är nästan så, det är lite synd att du bara skriver om offentlig sektor, för att vi känner igen oss i det här.
Varför tänker då folk automatiskt på offentlig sektor när man tänker på byråkrati, om det nu finns i privat sektor också?
Propaganda skulle jag säga.
Hur då?
Från näringslivsinriktade organisationer som påstår att allt fungerar effektivt och fläckfritt i privat sektor, och tycker det ska vara så inom offentlig sektor också. Mm.
Det finns ju en trend, eller har funnits, att man försöker göra om offentlig sektor så den mer ska likna privat sektor. New public management har man pratat om, du skriver också om det i din bok. Hur har det där funkat som ett sätt att minska byråkratin?
Ja, det har inte funkat jättebra, för att det har lett till nya positioner, alltså byråkratiska positioner, som är ett utlopp för det här med new public management. Men jag skulle också vilja peka på, alltså new public management är svårt att definiera, men man kan säga att en hård kärna i det är att man delegerar resultatansvar, man flyttar ner det till... Alltså produktion, att du ska ha koll ekonomiskt på din produktion av studenter, elever, patienter och så vidare. Men man har inte haft någon sån hård ekonomistyrning mot administrationen. Va? Så att ett sätt att ta sig bort från den här ganska hårt ekonomistyrda kärnverksamheten har just varit att fly upp i administrationen, och det kan vi se väldigt mycket exempel på.
Så folk flyr till administrationen av många skäl då? Den är mindre regelstyrd, du får bättre betalt, det finns karriärmöjligheter och så vidare. Du har ju även, Patrik, pratat med de här skurkarna som vi nu pratar om, för att sätta in och citationstecken, byråkraterna. Vad säger de själva om sin roll?
Ja, nej, jag tycker verkligen inte de är några skurkar. Så vi måste ju komma ihåg att byråkrati är, som Johan varit inne på här, väsentligt för demokratin, inte minst med det här med neutralt och sakligt och opartiskt tjänstutövande och sådär, som ju gäller offentlig byråkrati och står i grundlagen och så. Men de säger ju just att det är ofta en drivkraft att ta sig till de här positionerna, men att de samtidigt alltid är frustrerade på grund av att saker och ting är så oordnade på något sätt. Va? Och vi har ett stort problem idag med chefer som är alldeles för frånvarande från verksamheten och inte liksom vågar styra riktigt, va? Utan säger att nu, det finns någon ängslighet också, va? Att nu har politikerna sagt det, nu har de bestämt det, man skulle behöva ibland våga lite mer, göra någonting eget och göra någonting själv.
Johan Alvehus, vad tänker du?
Ja, jag tror den här frågan om chefer är jättecentral. Och om vi då drar de här parallellerna till privat sektor, så har jag studerat stora tjänsteföretag i privat sektor och stora globala aktörer, så här megaföretag, hundratusentals anställda worldwide. Och toppcheferna där, de jobbar fortfarande med klientärenden. De fakturerar fortfarande klienter flera timmar i veckan. Och det är oerhört centralt i de här organisationerna, bland annat stora revisionsbyråer, att du inte tappar kontakten med verksamheten. För om du gör det så kommer du tappa legitimiteten som chef i de organisationerna. Och här tror jag vi har någonting att lära i offentlig sektor faktiskt. När vi får den här ökade professionaliseringen av administrationspositioner och av chefspositioner, så innebär det också att vi prioriterar kunskaper som inte är förankrade i kärnverksamheten. Och att ha chefer som är djupt ordentligt förankrade i kärnverksamheten, det är vi ganska säkra på att det leder till positiva resultat. Man har tittat på National Health Service i Storbritannien till exempel, och där man kan se att sjukhusledningar där det finns fler kliniker har lägre vårdskador. Så att ha en kunskap om kärnverksamheten tror jag är jättefundamentalt. Och där tror jag vi kanske skulle fundera lite på hur vi utformar chefstjänster. Varför är det så att en rektor inte längre har undervisning, till exempel?
Nu börjar vi komma in på lösningar efter allt detta mörka, och det känns ju bra. Det här är förmiddag i P1, vi pratar om byråkrati och vi ska få höra fler lösningar på problemet. Hoppas jag i alla fall. För vi har alltså talat om hur byråkratin växer för att av många skäl helt enkelt. Mer regler uppifrån som man måste ha experter för att kunna förhålla sig till. Och så högre lön och bättre karriär som många vill bli byråkrater. Hur ska vi då se till så att vi inte hela tiden får fler och fler byråkrater och färre i verksamheten? Ett exempel hade vi här från dig, Johan. Vad tänker du, Patrik?
Ja, alltså, vi behöver höja statusen för kärnverksamheten. Jag tror det finns inga alternativ helt enkelt. Alltså, så det är ju incitament och sådär. Nu menar jag inte att alla människor är värsta sortens egoister, men trots allt är ju liksom lön ett viktigt incitament att... Det där konkreta, handfasta arbetet måste ha status. Liksom. Jag tror det är det absolut viktigaste. Och jag tror det måste göras i de byråkratiska organisationerna själva. Så att säga. Vi kan inte sitta och vänta på att politiker ska säga till och sova. För att, precis som du var inne på, det är väldigt ofta... Nu har ju till exempel polisen varit utsatt för väldigt stark politisk styrning under senare år. Men politikerna har ju inte sagt till polisen att vi anställer en massa byråkrater, så har de inte sagt, va? Utan de har sagt anställ folk i kärnverksamheten och lokalt och så, va? Men sen har det ändå blivit så att det är just lokalpolisområdena som har fått sämst personaltillväxt, va? Och det visar ju på hur starka de här interna karriärincitamenten är i organisationer. Att trots att man satsar på polisen så är det alltså ute lokalt som det går sämst, va? Det är möjligt att det håller på att bli lite bättre nu, men så att jag tror inte det finns några genvägar till att ge de där incitamenten att jobba i kärnverksamheten.
Men varför är det så svårt då att lyckas med det här om alla vill?
Ja, men fortfarande tjänar du ju mycket mer om du avancerar i organisationen inom polisen. Det är ju ett etablerat uttryck att man pratar om rörelsen inåt uppåt. Alltså inåt, att man vill in från verksamheten ute liksom, och sen vill man upp i organisationen. Och det incitamentet måste brytas, och det är man väldigt medveten om inom polisen. Men det är klart... Det är svårt, men det måste göras, för jag tror inte det finns några alternativ till det.
Tolkar jag dig rätt då att du tycker att polischefer som lyssnar just nu ska sänka lönerna för alla mellanchefer och höja dem för poliser som är ute på gatan?
Ja, jag tror det är svårt att komma runt det faktiskt.
Alltså, vad tänker du om det, Johan Albus?
Ja, alltså, vi är ju inne på sån här farbror-barbror-situation lite grann. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Men jag tänker att om man får ta ut svängarna lite och drömma lite, så tänker jag att offentlig sektor borde rimligen vara en bastion för demokrati och demokratiska styrformer. Och då skulle man ju kunna tänka sig att till exempel chefspositioner var temporära. Det vill säga att du under en period så arbetar du som chef med gott administrativt stöd naturligtvis, men sen återvänder du till kärnverksamheten och under den tid som du jobbar som chef kanske du har lite högre lönepåslag. För det blir tuffare. Alltså, chefsjobb är tufft. Det ska vi inte sticka under stol med. Det är ett jättesvårt jobb. Så kanske man har lönepåslag, men så småningom så återvänder man till kärnverksamheten. Och det här har väl fördelen, åtminstone två fördelar. Det ena är att man slipper den här typen av karriärtjänster där man lämnar kärnverksamheten och sen propelleras ut i någon slags administrativ omloppsbana. Men det andra det är också att när du då fattar beslut om kärnverksamheten så kommer du själv leva med konsekvenserna av de här besluten. Du kommer ju själv få erfara de styrsystem till exempel som du är med och inför. Och när man tänker på det sättet, då blir det så här, aha, oj, ska jag behöva leva med det här avrapporteringssystemet för kvalitet som jag ska göra 3 gånger i veckan och jag ska timrapportera? Nej, det är nog inte så roligt. Nej, då är det nog inte så roligt för någon annan heller.
Vad tänker ni då om alla de som faktiskt har utbildat sig till administratörer med löften om en hög lön och ett tryggt arbete? Och så kommer ni här nu och säger att nej, men nu ska ni ner i verksamheten och arbeta och nu ska ni få lägre lön. Hur kommer de säga då?
Ja, men så extremt är det ju inte. Alltså, man kan ju inte bara skära bort. Det går ju inte som man har gjort i USA. Så det är alternativ till byråkrati, tror jag, är maffia eller någon annan form av kriminell verksamhet. Va? Så att,
som i och för sig också förmodligen har sina egna regler, även om de inte är riktigt lika väl förhandlade som inom en...
Maffian har också sin byråkrati?
Säkerligen, jag kan lite för lite om den dock. Det skulle vara spännande att studera.
Ja, men det har de säkert. Mm.
Ja, ni har kommit in på det båda två lite, vad som händer just nu i USA. Alltså att Elon Musk och hans grupp Doge har ett uppdrag att skära ner i den offentliga byråkratin i USA och gör det genom massuppsägningar. Bland annat, vad tänker ni om det här sättet att lösa byråkratiseringskrisen?
Ja, alltså det har hänt liknande saker tidigare i USA. Jag tror det har väldigt mycket med det politiska system man har med presidentsystemet som ska markera, och så sparkar man en massa byråkrater. Sen har det varit mer extremt den här gången än tidigare. Det är klart att man ibland kanske måste skära ganska rejält, men här verkar man ju ha skurit delvis av politiska grunder och skurit bort av politiska skäl, och då är det ju en väldigt farlig sammanblandning av politik och byråkrati som vi ibland ser vissa tendenser till i Sverige också faktiskt, om man är lite försiktigare.
Varför är det farligt?
Ja, man får absolut inte blanda ihop politik och förvaltning, tror jag. Va? Alltså, fyller vi hela byråkratin med politiker, då blir det ju som i Sovjetunionen, va? Eller i kommunistiska Kina, att alla hör till partiet, så att säga. Va? Och det är en livsfarlig utveckling, utan vi behöver ju den här sakliga och opartiska byråkratin.
Så hur ska Donald Trump skära i den amerikanska byråkratin utan att blanda in politiken på det där sättet?
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Har du något idé om det?
En grad av varsamhet skulle man väl kunna anbefalla. Men det som slår mig också, om man tar Doge, Department of Governmental Efficiency. Efficiency, det är alltså effektivitet. Effektivitet brukar definieras som grad av måluppfyllnad. Och där är någonting väldigt konstigt, för att det finns ju ingen diskussion om vad är målet här. Så ska vi prata effektivitet, så måste vi också prata om målet. Och målet kanske också bör innehålla frågor kring rättvisa, kring transparenta beslutsvägar och så vidare. Alltså, det finns element i de klassiska byråkratiska idealen som är otroligt centrala för att det ska fungera.
Och framförallt att man inte ska rensa ut byråkrater på grund av deras politiska åsikter. Va? För då blandar man ihop två system som bör hållas isär.
Mm. Sist här, om ni får vara Elon Musk för en dag och ni får skära bort någonting i den svenska byråkratin, vad skulle ni plocka bort? Om vi börjar med dig, Johan Alvehus.
Alltså, jag skulle byta identitet omedelbart, för den personen vill jag inte vara överhuvudtaget.
Men då får du istället vara Johan Alvehus, ja, och så får du, ja, får du göra detta.
Jag tror faktiskt att jag skulle nog inte gå på och plocka bort enskilda personer på det sättet. Utan jag skulle vilja göra det vore att anmoda de som jobbar att se över samtliga funktioner och fundera på vad de egentligen bidrar med. Om man kan lösa det här på ett bättre sätt genom att flytta ner administrationen som behövs närmare kärnverksamheten.
Säger du, Patrik Hall, vad säger du?
Jag får vara, utgå från mina egna intressen här lite grann och säga att den enorma forskningsbyråkrati som vi har idag, alltså vi forskare är också byråkrater i väldigt stor utsträckning, för vi måste sitta och fylla i enormt mycket olika papper hela tiden. Den måste kunna effektiviseras och göras bättre.
Det säger Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Tack för att du var här, och tack också Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. I morgondagens förmiddag så hör vi min kollega Nicke Nordemark, och då är ämnet manosfären. Vi pratar alltså om andra amerikaner, Andrew Tate bland annat, som blivit ledstjärnor för många unga män och vad de har för betydelse. Ni har lyssnat på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Och man kan skriva till det här programmet på adressen formiddagmed@sverigesradio.se. Vi hittar också alla tidigare program i appen Sveriges Radio Play. Producent var Olle Björkman.
Och nu 11 minuter ur lyssnarnas eget debattprogram från i morse.
Det här är kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Kristin Fritsson i Eskilstuna som vill kommentera ett tidigare samtal.
Jo, det var att han jobbade som avbitare där, och han ville att vi skulle korta vägarna så att vi kunde skicka mjölken direkt till våra stora, ja, vad kallar vi dem, för ICA, Konsum, vad det nu är, direkt till leverantör då. Att vi konsumenter så får betala prisskillnaden däremellan. Alltså produktionen.
Att man kapar mellan händerna helt enkelt och går mellan, ja, producent till konsument. Ja. Det finns ju sån här bakluck, vad heter det, sån här, ja, olika initiativ man köper, ja, direkt ifrån bönderna i olika, ja, på olika ställen. Är inte det lösningen då?
Jo, vi har en affär här i Eskilstuna som har stortank till exempel med mjölk som kommer antagligen direkt från mejeriet eller från bonden, det vet jag inte. Men vi skulle ju kunna förespråka det lite mer, att kunna få direkt leverans från bönderna till butikerna. Och idag är det ju faktiskt också en produktionskostnad däremellan. Vi skövlar skog, vi ska ha pappersmassa, vi ska ta och bygga upp tätrapack. Vi har otrolig produktion däremellan, och den kunde vi ju lägga ner, eller det som vi har den kvar. Och tidigare siffror som jag har hört så importerar vi 70% av de mejerivaror vi har i våra kylar, som också kostar otroligt mycket att ha stå och gå dygnet runt, året runt. Hur många butiker har vi i en kommun där vi skulle kunna dra ner kostnaderna på elproduktionen? Elkostnaderna.
Många aspekter i detta.
Ja, men ja, det är en lång kedja som drar otroligt mycket el. Och jag är inte emot kärnkraften eller någonting, tvärtom, utan vi ska kunna ha kärnkraften kvar och producera el. Men vi kommuner måste överleva genom att få ner kostnaderna där. Idag pratas det bara om konsumenten. Det som diskuteras, det är ju på riksnivå hur vi ska öka, ja, vår elförbrukning. Ja, men vi kan ju få ner elförbrukningen genom att bara ta bort mejerihanteringen.
Ja, just det.
För när jag var barn gick jag och handlade mjölk i en 2-literskanna och fyllde på. Det bara kunde jag motsvara idag. Så får vi bort den hanteringen emellan där. Det är ju otroligt. Inte nog med det. Vi ska betala också för att de hämtar våran tätrapack i våra soprum idag, som kostar också mycket. Kostar transporter fram och tillbaka.
Just det. Så att vi, ja. Men då tror jag att din poäng har gått fram, ja, där, Kristin. Vi ser väl om någon vill prata om detta, och vi ger dem lite, ja, utrymme för det. Tack så jättemycket, Kristin.
Ja, tack. Hej, hej.
Ha det gott. Hej.
Hej.
Vi går nu direkt till Tony Adrelius i Vingåker som vill prata om någonting annat aktuellt. Va? Visst är det så?
Ja, trygghet och tillit, det är två otroligt viktiga ingredienser i samhället. Men för att man ska få trygghet och tillit så anser jag att sådana här saker som outsourcing, man pratar om att man ska lägga ut kriminalvården på utlandet, man pratar om att man ska leta kostnader i skolverksamheten. Man pratar om att man har problem med att rekrytera folk till polisen, till sjukvården, till räddningstjänsten, alla sådana här samhällsbärande funktioner. Det är hela tiden mantrat, leta pengar. Och jag menar, vi är ju ett så rikt land, så ska vi verkligen behöva hålla på det här sättet? Alltså, vi vet ju att våra ungdomar idag, de har det betydligt mycket tuffare än vad vi gamla gubbar och tanter hade, som kunde gå ut och få ett jobb när som helst. Och då ska man ju inte spara på skolan som man har gjort i alla decennier. Jag har en fru som är lärare innan, hon har varit där i många, många år. Och det hon berättar ifrån skolmiljön, det gör ju mig alldeles mörkrädd alltså. Och istället för att låta en massa andra människor som driver företag, alltså nu pratar jag emot mig själv lite grann, för jag är entreprenör, va? Men alltså de här områdena som jag talar om nu, där ska det inte finnas entreprenörer, och där ska staten gå in och styra mycket, mycket mer. Ett exempel, det är ju räddningstjänsten i Sverige, den får ju sina influenser från MSB, kan man säga. Den har en tillsynsmyndighet som heter Länsstyrelsen. Sen finns det en del privata aktörer i och för sig inom räddningstjänsten, men de är ju väldigt få alltså. Och jag anser ju att ska man rationalisera på något vis överhuvudtaget, då ska man se till att staten, i det här fallet MSB till exempel, går in och har helhetsansvaret för räddningstjänsten, så inte länsstyrelsen ska gå in som tillsynsmyndighet. Allt ihop det här, det blir ju som en cirkel då, där man liksom binder de här samhällsbärande funktionerna lite mer till staten. Mm. Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår vad du menar. Lite mer förstatligande av samhällsviktiga saker då. Gäller det även skolan, ja, som du nämnde tidigare? Är du
själv, en... Självklart. Mm. Det här med privata skolor, alltså det tycker jag rent ut sagt... alltså man ska inte svära i radio, så det ska jag inte göra. Va? Men alltså, det finns ju jättebra privata skolor, va? Men problemet är ju att de skolorna finns för att våra kommunala skolor inte har tillräckliga resurser, för att inte lärarna har en arbetssituation som gör att duktiga, intelligenta människor väljer läraryrket, och att det inte finns stöttning från staten, utan att barn som är 10, 11, 12 år ska få styra i klassrummen och tala om för lärarna vad som gäller. Va? Mm. Alltså, nej, man måste man måste försöka hålla ihop det här lite mer, va? Och styra mer från staten i alla de här funktionerna.
Ja, det är bra. Vi går vidare. Tack så mycket. Ha det gott. Vi går vidare till Robert Nilsson i Varberg. Hallå.
Hallå, hallå.
Tjenare. Franska kärnvapen ser jag som någon slags rubrik på ditt inlägg. Men du kanske berättar vad det handlar om.
Ja, nej. Jag satt och funderade här i min ensamhet om det här med svenska kärnvapen, som alla pratade om nu, att vi ska ha svenska kärnvapen och kunna försvara oss och så vidare. Jag bara undrar rent, jag kanske har missat något, men rent praktiskt, hur ska det gå till? Ska vi ta fram egna kärnvapen, och i så fall bör man inte provspränga dem först i så fall, och vad ska vi göra det? Eller ska vi hyra kärnvapen från USA eller Frankrike, eller ska vi köpa, som vi så populärt gör nu? Det är den frågan jag ställer mig. Och sen, vem kommer att ha det yttersta ansvaret om man nu ponerar att vi köper från USA, säger vi? Ska vi få nycklarna och en fjärrkontroll till de här vapnena då, eller ska ansvaret ligga i amerikanska händer?
Det var många frågor här. Hur skulle du ställa dig till svenska kärnvapen då, om du fick svar på de här frågorna om hur och vad?
Ja, det är helt meningslöst. Jag menar, har vi inte skaffat oss det när alla andra gjorde det, så behöver vi inte göra det nu heller. Va? För att det är väl också en grej. Det är väl fel att kalla kärnvapen för ett vapen, för du kan inte kriga med det. Det blir ju kört, om man säger, när man väl har dratt igång en sån grej.
Men det verkar ju vara, alltså det är många som argumenterar för att kärnvapen behövs som avskräckning, liksom att man, det är ett vapen man har för att inte behöva använda vapen, typ.
Jo, men vilket är det vi ska avskräcka?
Ja, det är väl staten som får avgöra det då.
Ja, men det är det jag menar. Jag tror inte vi är mogna den uppgiften. Vi har liksom inte levt med det. Vi har ingen kärnvapentrupp på det sättet som de har i de här länderna. Och, nej, jag tror inte. Jag vet inte ens vad det skulle vara. Skulle det vara aktuellt att vi skulle ha 10 missiler eller vad ska vi ha? Alltså, vi kan ju aldrig mäta oss med de stormakterna ändå.
Men du är helt för att Sverige som nu då är med i NATO och därmed på, liksom indirekt ändå stödjer idén om att liksom ha kärnvapen som avskräckande medel i liksom arsenalen på något vis här då?
Nej, jag tycker inte. Det är samma med det med NATO. Det ska vi folkomrösta som det. För att så fort som vi gick att gå med i NATO, och vi har ju liksom då sedan andra världskriget stått rätt stadigt mot att vi inte ska vara med, vi ska vara neutrala. Nu har vi ju inte varit neutrala ändå, va? Men
det känns som att det kokar ner lite grann till att du är emot kärnvapen, helt enkelt.
Ja, det är nog inte den enda som är.
Nej, det är bara så jag förstår var du står någonstans.
Nej, jag ställer mig bara frågan hur det rent praktiskt är att införa. Jag kanske har missat något i någon debatt eller någonting, men det skulle vara kul om experter och sakkunniga förklarar det för mig hur det ska gå till.
Ja, men det tycker jag också.
Vem som ska ha det yttersta ansvaret? Ligger det på NATO eller ligger det på våra Ulf Kristersson eller på Jonsson? Om vi nu skulle komma till ett läge där vi skulle avfyra, så att säga.
Ja, men det är väl högst relevanta frågor. Tack så mycket för att du ställer dem. Vi hoppas att någon kan ringa in med svar på detta.
Jag hoppas jag med. Tack.
I alla fall några åsikter. Har det så gott. Det var kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Stefan Enklint. Och telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
Tio i tio närmar sig klockan. Om 10 minuter får vi nyheter och sport och därefter tar Studio 1:s kvällssändning vid fram till strax efter 11:30. Och nu är det dags att anropa SMHI-meteorologen. God kväll.
God kväll. Och SMHI-meteorologen sitter ikväll på Norrköpingskontoret och det är då Emma Herrenstam här med kvällens land- och sjörapport. Vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck täcker stora delar av Skandinavien och för upp vårvärme ifrån sydväst. Längre norrut passerar i natt ett lågtryck österut på nordlig bana över Norska havet och ger blåsigt väder i fjällen. I norra Lapplandsfjällen råder gul varning för vind på Kalfjället. På torsdag för samma område orange varning för vind i kombination med snöfall på Kalfjället och i södra Lapplandsfjällen på gul nivå. På torsdag även i Jämtlandsfjällen gul varning, men då för endast vind på Kalfjället. Imorgon eftermiddag råder stor gräsbrandsrisk i Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland. Följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Götaland, Svealand, Gästrikland och Hälsingland. I natt klart till halvklart och omkring noll eller enstaka plusgrader. Morgondagen inleds med höga slöjmoln som tunnas ut allt mer och dagen bjuder på värmande vårsol. Efter en något kylig morgon stiger temperaturen och till eftermiddagen väntas en 15 till 20 grader. Men längst västkusten och i Dalafjällen dock strax under 15 grader. Och som varmast, det blir i landskapen Sörmland, Uppland, Västmanland och Gästrikland, här möjligtvis upp över 20 grader. Vinden den blir mestadels svag. Övriga södra Norrland, det vill säga Medelpad, Ångermanland, Härjedalen och Jämtland. I natt minskar molnigheten delvis och temperaturen väntas ligga på 0-5 plusgrader, men vid kusten dryga 5. Imorgon varierande molnighet där solen tidvis kikar fram. Och det råder stora temperaturvariationer dagtid. Allmänt en 12-17 grader och då som högst i Medelpad. Men i områden med tätare moln samt i fjällen 7-12 grader. Vinden västlig och imorgon eftermiddag med friska vindbyar. Norra Norrland. I natt minskar molnigheten, men i södra Lappland samt i fjällen dröjer sig täta moln kvar och i gränsfjällen byar av snö eller regn. Imorgon tätnar även molnen över övriga norra Norrland långsamt söderifrån, men i Västerbotten bara lättare molnighet och en del sol. Nederbörden i fjällen i blandad form rör sig bort norrut och väntas framåt kvällen främst beröra Kiruna kommun. Temperatur i natt 1-5 plus, men i fjällen runt 0 grader. Imorgon får kustlandet en 10-12 grader, inlandet 5-10 och fjällen 0-5 grader. Vinden väst eller sydvästlig med tidvis friska vindbyar. I norra fjällen mycket hård medelvind. Och så vädret på längre sikt. Om inte onsdagen ger ett nytt säsongshögsta i temperatur lär definitivt torsdagsdygnet göra det. Då blir det åter en solig dag i landets södra halva med 15-20 grader. Och nuvarande temperaturhögsta för i år står Oskarshamn för som den 28 mars uppmätte 19,0 grader. I norr råder helt annat väder på torsdag, förvisso med lite sol, men mellan varven med rejält blåsigt i väst-sydvästvinden och kyligare luft börjar också letas in. Särskilt blåsigt i Lappland med vindbyar på stormstyrka och på Kalfjället storm i medelvind med kraftiga snöbyar. Och vinden avtar delvis natt mot fredag. Och till helgen, då är det istället landets södra delar som får ta del av det blåsiga vädret. Det väntas allmänt kylig nordvind och i Östersjölandskapen så passerar snöbyar. Och nu dags för dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 15 grader och Göteborg 14. Malmö 16, Karlskrona 14. Kalmar 13, Visby 9, Jönköping 14 och Norrköping 17. Karlstad 15, Gävle och Mora 16, Sundsvall 14, Östersund 9, Storlien, Storvallen 7, Umeå 13, Vilhelmina 8, Luleå 10, Jokkmokk 8, Kiruna 4 och slutligen Kattejokk minus 1 grad. Och dagens allra högsta temperatur noterades i Östmarkåsarna, Värmland med 18,4 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 16 grader och Helsingfors 14. Riga 7, London 15, Paris och Nice 16, Berlin 14. Wien 12, Warszawa 15, Kiev 10, Moskva 14. Malaga 22, Rom 16, Belgrad 14 och slutligen Aten 18 grader. Lika varmt idag i Grekland som i Värmland helt enkelt. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Logroño Agoncillo i norra Spanien med 27,4 grader. Och nu så en nederbördssammanfattning. Regn och snöfall har under det senaste dygnet tagit sig in över fjälltrakterna och nordligaste inlandet av det lågtryck som just nu befinner sig strax norr om Lofoten. I övriga landet så har det varit ett torrt och högtrycksbetonat dygn. Följande värden uppmättes från igår klockan 19 till idag klockan 19 och uppges i millimetersmält form. I Götaland föll inga mätbara mängder och Svealand fick Oxelösund i Sörmland 1,3 mm. I södra Norrland var det skurar i Jämtlandsfjällen som då gav Korsvattnet en dryga 7 mm och Storlien Storvallen knappa 5 mm. I norra Norrland föll störst mängder i Lapplandsfjällen. Gielas fick dryga 2 mm, Mjärkenis och Kattejokk knappa 2 mm. Och nu lämnar vi land och vi ska bege oss ut till sjöss. Det är dags för sjörapporten. Ett högtryck täcker södra Skandinavien och i norra Skandinavien så passerar natt mot onsdag ett lågtryck österut och följs fram på torsdag av ett djupare lågtryck på liknande bana. Inga varningar finns i nuläget utfärdade till sjöss. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, ost 1-5 meter per sekund och på södra delen 5-10. Imorgon allmänt 5-10 och högst på sydvästra delen. God sikt. Fiskebankarna, Sydutsira, Skagerrak, Kattegat, Vänern och Öresund. Växlande 1-5, risk för lokal dimma men annars god sikt. Bälten samt sydvästra Östersjön, ost eller nordost 2-7 och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, nord eller nordost 3-8 och i natt längs södra kusten så finns risk för dimma, annars god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav, nordväst eller växlande 1-6 och god sikt. Rigabukten, Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring väst 3-8 och god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 7-12 och imorgon avtagande 2-7 meter per sekund. God sikt. Avslutningsvis aktuella sjöobservationer. Torsminden nordväst 3 meter per sekund och Oxöj 4 så är det lugnt. Skagen syd 1, Nordkoster väst 1. Väderöarna syd 1 och Måseskär där är det lugnt. Naven syd 1, Vinga nord 3, Nidingen nord 2. Anholt där är det lugnt, Drogden nord 9, Falsterbo nord 6, Arkona nordost 7. Skillingen nordost 1, Hammerodde saknar tyvärr uppgift, Hanö syd 3. Utklippan nord 2, Ölands södra udde ost 5 och Ölands norra udde sydväst 2. Harstena sydväst 3, Hoburg nordost 3. Östergarnsholm nord 1, Fårösund väst 1, Gotska Sandön väst 3. Landsort väst 4 och på Skarpe är det lugnt. Svenska högarna sydväst 2, Söderarm sydväst 1, Finska Utö nordväst 4. Nyhamn väst 4, Märket sydväst 6, Örskär sydväst 4. Äggegrund sydväst 2, Kuggören väst 1. Brämön väst 3, Lunga väst 5, Skaxudde väst 6, Järnäsklubb väst 5, Holmön sydväst 7. Bjureklubb sydväst 8, Piterönskär väst 6, Rödkallen och Kemifyr sydväst 8. Avslutningsvis Storön sydväst 7 meter per sekund. Och till dig som tagit tid att lyssna, jag vill önska dig en fin kväll och en god natt.
God kväll, här är Ekot. I avtalsrörelsen så har ju fack och arbetsgivare inom industrin blivit klara med de avtal som är tänkta att bli norm för löneökningarna på hela arbetsmarknaden. Men redan nu så finns det olika tolkningar av vilka delar av industriavtalet som ingår i det så kallade märket. Enligt Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl så är det här lätt att tolka.
Längden, perioden och nivån, kostnadsramen och viktningen, det är de tre komponenterna.
Ja, kostnadsökningen på 6,4% i avtal som löper över 2 år. Mer lönepåslag år 1 och mindre år 2. Det är märket och inget annat, enligt Mattias Dahl. Både Svenskt Näringsliv och LO välkomnar industrins avtal, men LO ser till skillnad från arbetsgivarna möjlighet att använda sig av industriuppgörelsen när kommande avtal ska ingås i andra branscher. Marie Nilsson är IF Metalls ordförande.
I vår värld så är det här normerande.
Även på de andra frågorna som inte har med lön att göra?
Ja, och det är som vanligt.
Det gäller till exempel att deltidsanställda ska få övertidsersättning om de arbetar mer än det som är schemalagt. Och låglönesatsningen som ger bättre lönepåslag i branscher där anställda tjänar under 29 100 kronor i månaden. Där säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
Det ingår i märket att de som har riktigt låga löner, de ska ha procentuellt lite mer.
Även om det då blir ett högre procentuellt avtal på annat håll än industrin?
Det blir ju så.
Tjänstemannafacken inom industrin är stärkta av uppgörelsen om arbetstidsförkortning, där de nu ska försöka få igenom samma sak på annat håll. Också i kommuner och regioner vill flera fackförbund ha arbetstidsförkortning. Men industrins avtal ska inte ha någon betydelse för det, säger Jeanette Hedberg som är förhandlingschef på SKR.
Våran uppfattning är att överenskommelserna inom industrin om arbetstidsförkortning och deltidsanställdas rätt till övertidsersättning inte är normerande för övriga arbetsmarknaden.
Mattias Dahl på Svenskt Näringsliv igen.
De lösningar man hittar ska rymmas inom kostnadsramen 6,4%. Det är det som normeringen innebär.
Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv där, och ni hörde vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Och Pappers och industriarbetsgivarna har kommit överens om ett nytt tvåårigt avtal. Det följer just industriavtalet som ju då blev klart under natten till idag. Avtalet mellan LO-facket Pappers och industriarbetsgivarna ger 3,4% det första året och 2,8% det andra, medan resterande 0,2% avsätts till delpension. Där skriver Dagens Arbete. Tidöpartierna vill ju hyra anstaltsplatser i andra länder och diskussioner pågår med Estland. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att regeringen kommer att hålla oppositionspartierna informerade i den här omstridda frågan.
Det är ju helt riktigt att om vi kommer till en punkt där vi förhandlar fram ett avtalsförslag med Estland, så krävs det en bred majoritet i riksdagen för att kunna godkänna ett sådant avtal. Så det är klart att jag kommer komma tillbaka till partierna i riksdagen och redogöra för både innehållet i de diskussionerna och innehållet i ett sådant eventuellt avtal, för att alla förstås ska ha ett bra underlag för att fatta sina beslut.
Det finns inga lagliga hinder för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands, slog regeringens utredare nyligen fast. Men bedömningen är alltså att regeringen och Sverigedemokraterna inte kan fatta beslut om en sån här överenskommelse på egen hand, eftersom det handlar om att överlåta myndighetsutövning till ett annat land, så krävs det en kvalificerad majoritet i riksdagen. Som Ekot berättade i morse är Socialdemokraterna kritiska till planerna. Vi hör partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster, och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det finns många frågor som måste redas ut.
Men jag ser fram emot att kunna komma tillbaka till riksdagens partier med ett underlag som ger också raka svar på berättigade frågor, om det är så att vi kommer så långt så att vi kan landa i en möjlig lösning med Estland.
Men får de komma med input också?
Återkomma till de närmare formerna för det, men jag är alltid öppen för inspel.
Sa justitieminister Gunnar Strömmer. Lova Olsson var reporter. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är för hårt belastad, och därför bör primärvården, till exempel då vårdcentralen, ta hand om fler barn med psykisk ohälsa. Det här konstaterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny rapport. Stefan Lemon är verksamhetschef för BUP Halland.
Det är ett ständigt högt inflöde av nya patienter och inte så mycket utflöde.
Idag är det för ensidigt fokus på att barn- och ungdomspsykiatrin ska hjälpa alla barn med psykisk ohälsa. Det är en av slutsatserna i rapporten från SKR, där Kerstin Evelius är chef för sektionen för folkhälsa och psykiatri.
BUP är en specialistverksamhet som är till för barn med svår psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Men idag är det enda som sökande känner till att det finns.
Drygt vart tionde barn mellan 7 och 17 år fick vård inom BUP 2023. Även om BUPs kapacitet har stärkts så räcker den inte till. Primärvården måste nu rustas för att ta hand om barn som mår psykiskt dåligt, säger Kerstin Evelius.
Merparten av den psykiska ohälsan bör kunna klaras av på primärvårdsnivå.
Och hur ska då primärvården ha kapacitet att bedöma vad som är vad?
Det är någonting som primärvården är oerhört duktig på, så är det att bedöma vad som är vad och när det behövs specialistvård. Det som är det vi nog behöver förstärka ganska mycket med psykologer, socionomer, arbetsterapeuter. Det är lite nya typer av kategorier av arbetskraft som behöver komma in på vårdcentralerna.
Och ett större uppdrag till primärvården skulle ge många fördelar, tror Stefan Lemon på BUP i Halland.
Framförallt skulle fler barn få hjälp som inte har fått hjälp tidigare, tänker jag. Som inte har varit tillräckligt dåliga för att nå upp till BUP-nivå. Och över tid så skulle det kunna underlätta för BUP om fler fick hjälp tidigt och inte behövde bli försämrade.
Stefan Lemon på BUP Halland, reporter Nina Sjöman. efter att släktforskningsföretaget 23andMe ansökt om konkursskydd så uppmanas nu alla kunder att aktivt ta bort samtycket de gett i företaget att använda det DNA som de skickat in. Annars så riskerar det att säljas vidare.
Do you have a 23andMe account? Privacy experts are saying to delete your data now.
Today, Bay Area-based DNA testing firm 23andMe filed for Chapter 11 bankruptcy.
En gigantisk dataläcka hos företaget 23andMe, flera stämningsansökningar som i sin tur ledde till ekonomisk förlikning, gjorde att företaget förra veckan ansökte om konkursskydd. VD:n har lämnat företaget och i USA har flera integritetsexperter varnat kunder för att deras DNA kan säljas vidare. 23andMe har totalt 15 miljoner kunder världen över. En av dem är Patricia Eriksson i Umeå som ville ta företagets hjälp att söka sina rötter.
Jag är adopterad från Indien och jag ville liksom hitta någon typ av biologisk koppling eller spår.
En konkursförvaltare har nu fått i uppdrag att sälja vidare tillgångar, eventuellt DNA-databasen inkluderat. Exakt vad som kan hända och vilka som kan tänkas köpa upp DNA-informationen är inte klart, men experter har varnat för att de som köper datan kan ha helt andra intentioner än 23andMe.
Det låter ju jättemärkligt att man kan ens göra det. Jag har inte grubblat på det så mycket, men det är ändå så här lite oskön känsla.
Jakob Heidbrink, docent i civilrätt och lektor vid Handelshögskolan i Göteborg, menar att den europeiska GDPR-lagstiftningen ska skydda europeiska kunder mot att informationen delas vidare. Men det blir svårt då 23andMe är ett amerikanskt bolag.
Eftersom i och för sig gör EU anspråk på att reglera detta för alla företag som är på den europeiska marknaden. Men det har ju förstås inte USA någon anledning att respektera.
Sa Jakob Heidbrink, docent i civilrätt, Isak Krona var reporter. I Danmark så skärps nu åldersgränsen för alkohol. Från och med idag så får drycker med mer än 6% i alkoholhalt inte längre säljas till personer under 18 år. Men ungdomar som är 16 år får fortsatt köpa exempelvis öl i butik som har lägre alkoholhalt än 6%. Skärpningen den kommer efter att Folketinget år 2023 röstade för en plan om alkoholförebyggande åtgärder i Danmark. Det rapporterar TT. Imorgon så får stora delar av landet soligt väder, även om tjockare slöjmoln stundtals kan skymma vår sol. Över norra Norrland så dominerar molnen och i fjällen så väntas begöra av snö eller regn. Landets södra halva får från 14 till 19 grader och i den norra allmänt 5 till 10. Producent ikväll, det var Emil Östman. I studion nu, Johan Westerberg.